Hej och välkomna till det 8:e avsnittet av FLM-podden, en podcast från filmtidskriften FLM. Med mig, Jakob Lundström, som är chefredaktör för tidskriften, och min Malmö-medarbetare Charlotte Wiberg. Hallå!
Hallå! Din kvinna i Skåne.
Min kvinna i Skåne, ja. Har du saknat podden?
Ja, det var länge sedan nu. Alltså. Visst har jag gjort det.
Det är svårt med sånt här, vad heter det, långdistans... förhållande som vi har. Vår podd är ett långdistansförhållande. Det är väl lite... Är det mitt fel mer än ditt fel kanske?
Det är klart att det är ditt. Nej, det tror jag inte. Det är tidskriftens fel.
Ja, det är tidskriftens fel, precis.
Ja, den tar ju all kraft ifrån oss nästan.
Ja, du har ju varit högst delaktig här i årets sista nummer, som väl kanske är då anledningen till att det inte har riktigt funnits tid att spela in något här. Som lämnades i tryck förra veckan. Och du har ju skrivit en rad olika texter.
Ja, jag hade varit pigg. Jag har varit ganska igång, ja. Precis.
Bland annat då omslagstexten, får man väl lov att säga, om Roy Anderssons duvfilosofi.
Just det, precis. Duvfilosofi. Mycket bra ord faktiskt.
Fågelperspektiv står det på omslaget. Vi kanske kan återvända till, jag tänkte, nu finns ju numret ute här i dagarna, eller om nästa vecka i alla fall. Och vi får se om vi kanske får lite blodad tand där och kan göra något specialavsnitt kanske. Och fördjupa oss lite mer i Roys senaste film, så kan jag kanske då få agera åtörens advokat eller något, så att vi någon dynamik här också.
Ja, det kanske vore intressant, för det har ju uppstått en debatt om den här filmen, vilket är väldigt roligt. Han har ju blivit väldigt väl mottagen, men det har inte riktigt varit de här hysteriska hyllningskörerna. Han har blivit sågad av ett par personer och han har fått 4 istället för 5 år i betyg liksom.
Ja, precis. Det är väl den svenska filmen med högst betygssnitt då i år. Men det kanske... Man kanske hade förväntat sig att det skulle ligga några decimalsnäpp upp då, om man nu ska styra sig blind på det.
Jag kommer ihåg formuleringarna man använde sist och även till den första filmen.
I trilogin?
Ja, just det. Då, du levande, då var det ju formuleringar som att Roy ser på människan och känner med henne. Alltså, men man har liksom tillskrivit honom en Jesus-lik kvalitet. Roy ser och förstår. Och han tar på sig människans lidande liksom.
Är det en roll som tillskrivs honom, eller som han... ta på sig själv, så att säga?
Ja, det låter ju lite... Fråga. Så pretentiös är han väl inte.
Vi får hoppas det. Vi får gå i närkamp med honom då.
Ja.
Eller hans filmer. Nästa avsnitt, ja. om vi nu hittar tid till det. Nu säger vi det här, så att då har man ju på något sätt förbundit sig till det hela. Men jag har ju lite dåligt samvete, för du var ju faktiskt på plats här i Stockholm. Apropå distansförhållande så...
Just det!
Ja, när jag var nere i Malmö där under Malmö filmdagar spelade vi in ett avsnitt. Och sen var du här då under Stockholms filmfestival. Och då hade vi ju planerat, eller i alla fall pratat om, att spela in något. Om våra festivalupplevelser. Men icke san icke.
Blev jag mött på perrongen med orkester? Nej!
inte en enda blåsorkester i sikte. Nej, jag skäms.
Men jag har sett några bra filmer i alla fall.
Ja, jag tänkte just fråga dig om det, för vad har jag missat?
Framförallt den turkiska filmen som, vad jag har förstått, fått den svenska titeln Vinterdvala.
Men den är ju fantastisk, tycker jag.
Ja, det är den verkligen. Ja, alltså 3 timmar och 15 minuter lång, och det kändes inte alls som lång tid, och då är det ju en väldigt bra film, timmarna.
En film som får då svensk premiär då, som sagt, i december här.
Ja.
Det var ju en film som vann Guldpalmen i Cannes då, kan vi ju bara inleda med, så att den har ju blivit hyllad och prisad redan.
Alltså på ett sätt så hör man ju redan av land och längd och titel. Vinterdvala, turkisk, 3 timmar 14 minuter. Där får man en klar ledtråd till hur den filmen är. Och det är den också sådan liksom. Det är långsamt, det är lågmält och det är den här karga, kalla naturen liksom.
En kall natur som omger ett litet, vad ska jag säga, ett hotell belagt på en liten klippa, eller klippavsats nästan.
Ja, precis. En slags gammaldags refugium liksom.
Ja, något håligt berg där. Och man kan ju säga att den här, inte ogästvänliga kanske, men karga och kalla, det utspelas ju då under vintern som titeln avslöjar.
Precis.
Största delen av filmen utspelar sig ju ändå inomhus.
Ja, ja.
Det är ju evighetslånga interiörscener med dialog, får man ändå säga, som är lite, de är både tålamodsprövande och uppslukande, eller hur?
Ja, det är liksom ett tätt psykologiskt drama. Både Bergman och
Chekhov.
Ja,
där kom den. Apropå då den här
Dostojevski, tänkte
jag. Ska vi dra till med honom också?
Ja, men jag tänkte faktiskt på Dostojevski.
Okej, jag tänkte just på den här filmens handling, eller vad den handlar om, apropå då den här utdöda konstarten, eller hur jag ska säga, vad heter det? Levnadsformen.
Mm.
En 1900-talets kulturman är det ju då som det hela kretsar kring.
Ja.
Och en, vad ska vi kalla det för, en demaskering eller ett lustmord eller ett...
Ja, vi döjer oss med det så länge vi kanske återkommer till den
senare. Ja, men faktiskt, det kanske är värt. Nu ska vi hasta vidare. Vad hade du mer då på visningsschemat?
Ja, en annan favorit var den österrikiska Goodnight Mommy, som jag skriver om i numret.
Ja, den är jag lite besviken på att jag missade faktiskt. Ja. Det var en sån här film som mig veterligen inte har svensk distribution i alla fall.
Nej, vad tråkigt. Alltså det är i alla fall, det är ytterligare en film som man kan beskriva med hjälp av land, titel. Ja, och längd också i viss mån, det är normal längd. Och den är från Österrike. Precis. Och den heter Goodnight Mommy.
Så
jag tror man kan gissa sig till också hur otäck den är.
Jag har redan läst mig till också att Ulrich Seidel
är involverad precis i någon producentroll. Ja, och det är två kvinnliga regissörer som regisserar tillsammans, och den ena av dem har samarbetat med honom och skrivit manus och varit regissörsassistent något tillfälle.
Såg du något annat då?
Jag såg några andra, men ingenting som jag tyckte var så fantastiskt.
Stockholm, det var en liten debatt om Stockholms filmfestival här inför och under festivalen, just urvalet och fokuset för festivalens debatterades bland annat pressvisningar och vilka filmer som lyfts fram diskuteras från en festival. På Stockholms filmfestival tror jag att det är då 200 filmer eller något i den. Något i den stilen som visas, men de som lyfts fram i festivalens egen kommunikation, i marknadsföring och i pressmaterial och allt vad det nu är ju då i regel filmer som redan har svensk distribution.
Ja, men även till exempel den här Dear White People som har varit mycket omtalad. Där fick man ju lägga in en extra pressvisning.
Jag tänkte nämna den, för det var ju den enda filmen just... Det var ju då som sagt då en liten ordväxling. Hynek Palla skrev i Expressen bland annat, och det var en artikel i Nöjesguiden också. Och de ryckte väl ut där från festivalens sida och svarade på den här kritiken att det är faktiskt bara 17 eller 18 eller vad det nu var av 200 filmer som har svensk distribution.
Mm.
Men sen är det just den här frågan att de själva just lägger sånt fokus på dessa filmer på gott och ont. Men då var ju den enda film då som kanske har fått något genomslag som inte då är en sån här distribuerad film som också då såklart har filmbolagen i ryggen och når uppmärksamhet även på det sättet. Det var just den här Dear White People. Mm. Varför tror du att den... har nått genom bruset?
Ja, den är ju i högsta grad aktuell. Handlar om en amerikansk film om rasism. hyfsat radikal. Jag tyckte i och för sig att den var mer smart än bra. Liksom. Den kretsar kring, alltså, som film är inte så intressant, kretsar kring dialogen som är liksom smart och rapp. Men det är klart att den fråga om ras är i högsta grad aktuell både här hos oss och i USA. Nu inte minst med dödsskjutningar, det här i Ferguson och upploppen där. Alltså, det är klart att det är ett tema.
Men är det väldigt, känns den väldigt samtidstypisk eller modern på det sättet?
Ja, det gör den ju.
Debatt...
Ja, det är ingen film som kommer att gå vidare till filmhistorien på egna meriter, men man kan se den och se liksom var läget var. Var är läget just nu? Liksom.
En film som debattunderlag, ja, som har tagits fram för Nöjesguidens krönikörer kanske? Ja, det var inte min... Jag hörde att jag lät raljant, det var inte meningen.
Jag märkte att jag själv började liksom glida över till någon slags bara negg.
Men jag tänkte att det är en film som är producerad för att... Eller konstruerad, nu har inte jag sett den själv, men jag har ju följt då kampanjen kring den och de har ju producerat många olika trailers och teasers och allt vad det heter just för att kittla den här debattnerven.
Mm.
Som är högst sociala medier kompatibel och så vidare. Mm. Så det har de ju gjort verkligen bra. Så man kan ju ändå se det som en sån debatt. Eller en trendsättare.
Ja, precis.
Men den kanske kommer på... Den har ju inte haft svensk distribution så vitt jag vet. Men den kanske får det då. Nu.
Det borde, det tycker jag är dåligt. För det tycker jag att den borde ha. Alltså.
För debattens skull.
Ja, precis. Alltså det är ju väldigt amerikansk, alltså det är en amerikansk kontext. Men det är klart att den är väldigt intressant för oss också med den debatt vi har här. Om rasifierades och plats i media och det här med så kallad identitetspolitik.
En högintressant debatt som delvis ibland känns som en... Den känns väldigt influerad av den amerikanska debatten.
Ja.
Eller nästan... karbonkopierat på vissa sätt.
Ja, på sätt och vis. Alltså, fast
Jag menar, det föregår ju lika mycket svensk kulturdebatt om Miley Cyrus som det gör i USA och så vidare. Alltså olika amerikanska populärkulturella fenomen är ju liksom lika mycket våra egna, känner vi, som de är. Och det stämmer ju i viss mån, såklart.
Ja, alltså vad jag tänkt på någonting helt annat under filmen då, huvudpersonen som är en ganska arg, ung, svart kvinna. Hennes pojkvän säger till henne, men du är ju någon som älskar Bergman. Ingmar Bergman är ju din favoritregissör, men du måste låtsas som att det är Spike Lee, liksom. Och där är en annan karaktär som presenterar sig själv med att bland annat att han gillar Robert Altman-filmer. Och då tänkte jag, hur vanligt är det på svenska universitet att studenter har det här cineastiska hjärtat? Alltså jag tror att, nu är ju inte det här en dokumentär liksom, men jag vet, vi vet ju både att det finns, alla rackar ner på USA, det okultiverade landet, men man har en fantastisk filmkultur alltså, med ett enormt utbud. Mycket tillgång till filmhistorien liksom.
Är det vi borde ta till oss lika mycket då som de här debatterna om Miley Cyrus, Nicki Minaj och Rihanna?
Det är den viktiga dimensionen.
Ja, Robert Altman, glöm Beyoncé nu. Vi måste prata mer om Robert Altmans 70-talsfilmer.
Ja, och Bergman, 60-tal.
Glöm inte Bergman.
Nej, aldrig.
Okej, nu har det gått då en dryg månad alltså sen vårt senaste avsnitt.
Ja, det känns som att det har gått ännu längre tid alltså.
Ja, men en månad drygt, en och en halv kanske till och med, när det här avsnittet väl når etern. Vill du ha de goda eller dåliga nyheterna först?
Ge mig de dåliga med en gång.
Det var ju att vi fick lite skäll här per mail.
Ja, just det, ja.
Om att vi har spoilat då Gone Girl som vi diskuterade förra avsnittet. Alltså att vi avslöjade då att Bruce Willis var en av de döda. Och att Norman Bates är sin mamma.
Ja, herregud. Ja, nej, ja.
Så det Vi har saboterat.
Ja, nej, man kan ju inte ska skoja bort dem. Vi lyckades tydligen sabotera för några personer då, och det var ju verkligen synd. Men det är svårt att prata om... Ja, ofta är det faktiskt svårt att prata om en film utan att spoila. Om man vill säga någonting mer om den än bara liksom...
Jag är ju själv lite så ointresserad av spoilers, tror jag. Inbillar mig i alla fall. Samtidigt som... Man förstår att många inte är det. Och man kanske kan tänka på att om man gör en podcast så har man ju lyssnare. Yeah. Det är kul att bli påminn om det också. Samtidigt som om man är en lyssnare och hör att vi ska prata om en viss film, så kommer vi nog att prata om filmen.
Ja, just det.
I sig, inte den första akten bara. Utan för att man ska kunna prata om en film så måste man ju prata om alla.
Precis. Delar av en film. Man måste ju prata om helheten där, alltså.
Ja. Precis. Så det här är då en allmän spoiler, ska vi säga det.
Ja.
Denna podcast innehåller spår av spoilers. Men vi ska försöka verkligen bli lite mer smidiga och inte bara haspla ur oss där i parti och minut.
Precis, vi får säga till ordentligt i förväg.
Men jag tycker det är intressant ändå det här med spoiler alertandet. Det finns ju liksom två parallella rörelser här i samtiden, den samtida filmkulturen. Dels att det finns en ibland nitisk överkänslighet kring det här med spoilers.
Yeah.
Samtidigt då som det aldrig någonsin har varit lättare att nå och få information om filmer, och därmed aldrig varit svårare att behålla sin oskuld då gentemot den här ostädda filmen. Så det är ju verkligen olyckligt här då, om man verkligen hatar spoilers. Å andra sidan så finns ju då filmtrailers.
Mm.
Alltså fan, jag kan inte uttala det här på svenska. Trailrar för nya filmer. Kan ju även jag då häpnas över att de innehåller ju verkligen scener ur alla filmens akter. Så att där verkar inte den här spoilerkänsligheten ha fått någon reaktion, utan man har väl då i något filmlabb, någon marknadsföringslaboratorium, kokat fram att nej, fler kommer bli sugna på att se filmen om vi visar så mycket som möjligt av den i trailern. Så det är lite motsägelsefullt. Men är att vi vill behålla vår oskuld och vår tro på att det blir bättre om vi ingenting vet, när vi i själva verket, om vi har sett mer än 10 filmer, så vet vi hur det kommer att sluta. Vi vet ju vilka 3-4 olika vägar en film kan gå. Vanligtvis bara en väg om vi pratar om en konventionell, framförallt spänningsfilm, där då slutet är liksom upphöjt som
klimax. Det finns ju några sådana crying game, kommer jag ihåg.
Men för mig, jag tänker ju att liksom, poängen är att det är spännande i alla fall.
Det är ju det, eller hur? Är man intresserad av film så är det i allmänhet spännande ändå, alltså.
Vem är mördaren här spelar ju liksom ingen roll, det är ju hur. Det är inte vem utan hur som gör en film sevärd.
Ja, jag håller sagt så, jag vet inte, jag tycker både och. Det är roligt att bli chockad och överraskad.
Jag tänker också, apropå chockande slut, och då tänker jag också på de misstänkta till exempel.
Ja, just det.
Men det är också liksom idén om de här oförutsägbara sluten, de här chockartade vändningarna, har ju lett till en inflation i twists också.
Som inte alltid är bra, nej.
Inte alltid är övertygande eller tillfredsställande, kan man säga. Ja, men vi ska i alla fall bättra oss.
Ja, lite. Vi ska tänka på det mer.
Vi ska inte okynnes spoila, men när vi väl diskuterar en film så kan det hända sig att vi berättar eller pratar om den in i minsta detalj. Okej, men ska vi ta itu med veckans film då?
Ja, låt oss.
Filmen heter Flugparken.
Läskigt namn.
Var fan är jag någonstans?
Jag tror det kommer att ordna sig. Det kommer att ordna sig.
Du har ingen aning om vart han tar vägen.
Nej, det kan inte.
Han har dig, han har Elias.
Det kan ju faktiskt ha hänt någonting.
Ni var ihop ett tag, va?
Ja.
Man får inte gå in i andras hus här mitt på natten. Kristian, man får inte det.
Om du behöver prata så kan du komma till mig. Så kan jag vara som en pappa.
Ett läskigt namn, ja, faktiskt. Flugornas
Precis.
Herre.
Ja. Flugornas herre framför allt, naturligtvis.
Nej, men du hörde ju av dig till mig och sa, hallå, det är en ny svensk film som är regisserad av en koreograf.
Ja, jätteintressant.
Och blev liksom uppspelt av bara tanken på det. Varför och tyckte du att resultatet var dansant?
Nej, alltså jag tyckte väl inte precis att man kunde se den filmen och tänka, oh, det måste vara en koreograf som har gjort den. Alltså, för...
Vad var det med koreograf då som ändå fick det att tända på alla cylindrar?
Ja, det är väl just det. Det är att film är ju som en komposition. Rörelser spelar stor roll. Jag tänkte att det kunde ha speciella effekter kanske på klippning och så. Med en koreograf. Framförallt det här med musiksättningen till klippen då.
Men den här koreografen då heter alltså Jens Östberg och en svensk regidebutant. Det är en ny svensk film då helt enkelt som går upp på bio här i helgen. Vad handlar den om?
Den handlar om manlighet. Om en man som gör ett ödesdigert misstag. Som sedan gör väldigt mycket för att försöka korrigera sitt misstag i andras och sina egna ögon. Och han bara trasslar in sig mer och mer.
Han heter ju Christian. Han är 35, gissar jag på. Han lever i en svensk småstad.
Ja, någon slags norr.
Vi förmodar att det är Norrland. Varför? Jo, för att det är snö och det spelas hockey.
Hockey, snö och finska.
Lite finska. Han har ju då ett finskt efternamn, ja.
Jag tyckte den var obehaglig. Från början till slut så hade jag en klump i magen. Det betyder ju att den berörde mig, alltså. Jag tyckte inte den var jättebra. Alltså, det var någonting i den som inte riktigt funkade fullt ut. Den kanske var lite för sval, alltså. Det är mycket tomhet i bilderna. Och kanske hade varit bra med lite mer intensitet då och då, alltså. Men i det stora hela tyckte jag det var otäck och sevärd, alltså.
Varför handlar den om manlighet då? Varför handlar den inte bara om en man som heter Christian? Varför måste den handla om manlighet?
Egentligen måste det ju inte det. Alltså, jag som kvinna ser den ju som en människa som ser en annan människa som just gör det här. Trasslar in sig i katastrof. För det är någonting man kan identifiera sig med och tänka sig in i. Men alltså, han jobbar på ett dagis då. Och sen samtidigt så är han en gammal hockeyspelare. Det är lite sådär, alltså olika manlighetspositioner liksom. Å ena sidan en omtänksam, varm man. Å andra sidan en man som hela tiden håller på. Han blir lite misshandlad av ett gäng unga killar.
Varför handlar det om manlighet och inte bara om en man? Och det är ju tydligt att det ligger i filmens hela konstruktion, så att säga. Fostrad i den svenska hockeykulturen där systematisk mobbning är vardag. Står det då i själva handlingsbeskrivningen från producenten, antar jag. Så det är ju liksom ett medvetet tema.
Ja, det är
tema.
Penalis från början till slut liksom.
För jag tänker också, det är ju någonstans högstadiets förödmjukelser som förföljer en man upp i vuxen ålder. Och det kanske är något som framför allt förföljer män.
Alltså, kvinnor råkar ju inte ut för det här att bli fysiskt attackerade på det sätt som han blir av ett gäng liksom. Eller i alla fall mer sig kanske händer, men det hör ju inte till vanligheterna direkt. Alltså, blir man trakasserad som kvinna så är det på något sexuellt sätt. Och i och för sig, det är ju motsvarigheten på något sätt, men att han då försöker ge igen och i sin tur liksom visa sin styrka gentemot de här ungdomarna då och försöka hävda sitt överläge liksom. Det är typiskt för en man liksom.
Ja, vad är det som händer där? Han är alltså, anar vi då, fostrad i den svenska hockeykulturen. Och högstadiet i sig är väl ett slags hockeykultur, precis. I att störst går först och man kanske blir inknuffad eller tacklad in i någon vägg där istället för i hockeysargen.
Ja, han försöker ju gå emellan i ett bråk då.
Ja, vad är det som händer?
Han blir nedslagen. Han försöker gå emellan. Han ser en snubbe bli sparkad på. Och så ska han vara the good guy där och hävda sin moral liksom. Försöker gå emellan och hjälpa killen som blir sparkad, som inte alls vill bli hjälpt, visar sig.
Han känner igen sig honom, kan man ana man.
Ja, han blir nedslagen liksom, helt enkelt. Och hans cykel blir stulen. Och så handlar det om hur han försöker, han går inte till polisen då ens, utan han försöker få någon slags makt över det här gänget. Han vill att de ska ge med sig, ge tillbaka cykeln och liksom erkänna, jag ber mig erkänna att de har gjort fel liksom mot honom.
I bakgrunden så tynger ett försvinnande på honom, det är hans då kompis då, som han har bråkat med Alex, som har försvunnit mystiskt nog efter en utekväll när de var tillsammans ute i skogen och tittade varandra djupt i ögonen av olika grader av manlig ångest då. Så det är det som får honom att tappa koncepten lite grann, Christian. Det jag funderade över med den här filmen var att den påminner just om Falling Down och Taxi Driver, bara för att ta två uppenbara exempel. Samtidigt som den utspelade sig i en ganska trygg svensk filmkostym, mm-hmm. om du förstår vad jag menar. Det blev varken hackat eller
det
malet.
Det blev inte så berörd av den, precis.
Jag tyckte också att det finns en förutsägbarhet i de här, eller förutbestämdbarhet i de här manlighetsämnesfilmerna om den förkastliga och förhatliga manligheten som jag för all del kan stämma in i. Men det finns en vad ska man säga, en repetitiv fantasilöshet i det också, i det förutbestämda.
Jag förstår vad du menar, alltså. Och du ser den ju som man mer ur det perspektivet än vad jag gör då, alltså. Jag såg det som att det handlade om manlighet i och för sig, men samtidigt så rent känslomässigt då, så identifierar jag mig naturligtvis med huvudpersonen och utifrån alltså den rent mänskliga aspekten, det här Kafka-liknande moraset han kommer in i, tyckte jag var så pass otäckt rent mänskligt.
Nej, men absolut. Nej, men då håller jag med om. Det är ju verkligen olustigt när han... när han ska få tillbaka sin cykel och sen bli filmad då med mobilkamera.
Han bara snärjer sig mer och mer in i total hopplöshet liksom.
Men vi ska inte avslöja slutet på den här, men apropå spoilers så tänkte jag också på, det finns ju något som heter typecasting. Vi kommer aldrig få se Peter Andersson i en romantisk komedi, om jag uttrycker mig så. Det finns ju en fadersfigur då i den här filmen. En hockeytränare som är Alex pappa och Christians då gamla hockeytränare. Som då spelas av Peter Andersson. Och då vet man egentligen allt man behöver veta om... Vad tycker du? Sverige, är han bra?
Ja, det tycker jag. Han kanske inte spelar ut riktigt i och för sig. Han hade kanken att... Vad tycker du? Finns det inte någonting som är lite återhållet över hela filmen liksom?
Hela filmen är ju egentligen en... Det är ju en skildring av ett samhälle, ett småstadssamhälle här då. Där ångesten bubblar under ytan. Dels har vi då Christians kanske då ouppklarade trauman från högstadiet. Han har liksom aldrig blivit kvitt dem. Eller de kan i alla fall väckas till liv när som helst så fort han blir förödmjukad eller inte får respekt. Då, som man förväntar sig kanske nu när han trots allt är vuxen och inte någon tonåring i en skolkorridor eller en hockeyomklädningsrum. Men sen har vi också då Alex, hans bästa kompis, som man föreställer sig inte haft samma jobbiga... tonår på det sättet, utan kanske varit den mer större, tuffa killen, men likväl då har ett hem under ständig ombyggnation, inte kommer liksom, kommer inte loss med den här byggarbetsplatsen som familjevillan ser ut att vara, och dricker för mycket på kvällarna och liksom går ut i skogen och stirrar på något rävgryt. Hans hustru då, Diana, som Christian har varit tillsammans med och har ögonen på, som också då har finska rötter som han. Så han tycker väl att de hör ihop lite grann. Hon är inte heller så lycklig.
Nej, hon är lite bitter.
Och barnen, de här tonåringarna som Christian råkar ut för.
Nej, de är inga trevliga inte typer. Bra, alltså.
Vad fan är samhället på väg?
Ja, det kan de
fråga. Det här känns inte alls bra.
Nej, det är ett otäckt samhälle. Det är det.
Och vart är vuxensamhället?
Ödet och kylslaget. Ja. Fast det är ingen helrealistisk, det är ingen socialrealism liksom, samtidigt. omgivningen förstärker ju det psykiska dramat.
En köldslagen psykologisk thriller.
Ja.
Om en manlighet utan utvägar.
Ja, det så kan man. Det låter snyggt. Ja.
Då är vi framme vid veckans lista.
Ja.
Och då tänkte vi oss då utifrån då flugparken som vi har pratat om. Jag vet inte om det framgick här under vårt luddiga samtal, men det finns ju ett försvinnande i den här filmen. Det är en man som försvinner. Jag vet inte, sa vi det överhuvudtaget?
Jo, det gjorde vi väl.
Alex, Christians kompis, han försvinner någonstans. Vi vet inte riktigt var, men vi har våra aningar kan man säga.
Ja, vi får ju reda på det också efterhand. Men
det får vi. Utan att spoila så får vi reda på vart han har försvunnit.
Just det.
Jag tänkte börja med att citera Dogge Doggelito från Latin Kings låten Borta i tankar.
Mm-hmm.
Ibland vill man bara försvinna.
Ja, okej, det var det.
Det var det.
Det var det, okej. Du har en så poetisk ådra.
Känner du igen det?
Det gör jag verkligen. Det vill man ibland, ja.
Vill vi försvinna in i filmen? Låta den uppsluka våra sinnen?
Det vill vi.
Det funkar ju åtminstone på bio.
Ja.
Då man verkligen kan bli någon annan, vara någon annanstans.
Jag tycker det går bra hemma också. När man
det funkar för dig?
Ja, det funkar för mig. Och då har man ju fördelen att man är ensam, liksom.
För filmens tid är ju densamma som medvetandets tid.
Mm.
Filmen tar oss i besittning.
Ja.
Är det därför som försvinnanden är ett sånt extremt vanligt fenomen på film? Vi pratade ju om det, du och jag häromdagen. Gud, alla filmer handlar om försvinnanden på ett eller annat sätt.
Ja, det var väldigt för många man kunde få in i det. Man liksom bara tittar på dem på ett särskilt sätt.
Är det för att jag tänker att försvinnandet ställer väldigt många tacksamma filmiska frågor som driver filmen framåt?
Ja, verkligen.
Alltså var, vem, hur, när och så vidare.
Mm, mm. Och filmer som behandlar identitet är ju också någonting väldigt tacksamt.
Precis, man kan försvinna både geografiskt och
psykologiskt.
Psykologiskt.
Ja. Och sen finns det ju de som då aldrig återfinns. Försvinnandet som en gåta som får finnas kvar, det finns ju också.
Ja, det är intressant. Mm. Men är det där du börjar din topp tre-lista då?
Exakt. Med Picnic at Hang Rock. Utflykt i det okända, som det heter på svenska. Like ripples in a pond, the ever-deepening mystery spreads, haunting the lives of all it touches. This tragedy is little more than a week old. Newspapers all over the world have headlined our morbid affair, Miss Lumley. I mean, you realize that, I suppose. I feel sorry for them kids. Av Peter Weir från 1975, en australisk film om en flickskola som gör en utflykt i bergen. Och några av dem försvinner, kan man säga, utan att spoila någonting. Ett par flickor återfinns helt enkelt aldrig. Och du får inte veta det som åskådare heller, vad som har hänt. Det är väldigt sugiskt, det är en väldigt vacker film som skildrar hur flickorna, de kommer från den här flickskolan där det är från 1800-talsmiljö och de är väldigt kringskurna.
Är det en sedelärande berättelse där om de flickorna med kringskurut handlingsutrymme plötsligt möter friheten och döden i naturen?
Ja, just det. Kanske kvinnligheten istället för manligheten som bearbetas lite grann.
Ja, förlåt för att jag reducerade den här filmen.
Nej, men det
på ett så gement sätt. Men det här är ju en av Peter Weirs tidigare filmer från 75.
Mm.
Som han gjorde i sitt hemland.
Yeah.
Min plats tre. En dam försvinner.
Listen, everybody, there's a woman on this train, Miss Troy. Some of you must have seen her. They're hiding her somewhere. Do you hear? Why don't you do something before it's too late?
Please.
I know you think I'm crazy, but I'm not. For heaven's sake, stop this train.
No, come.
Leave me alone.
Vi pratar alltså Alfred Hitchcock.
Mm.
Vi pratar 30-tal. Mm. 1938, en av hans tidigare filmer ska man inte säga då, men en tidigare del av hans karriär i alla fall. Han hade väl hunnit göra en hel del redan vid det här laget. Och apropå att försvinnanden är så vanliga då, på film, just särskilt tacksam som en gåta, mm, så förekommer de ju väldigt ofta på olika sätt även i Hitchcocks filmer såklart. Ja. I nämnda Psycho så har ju då Janet Lees rollfigur till exempel försvunnit.
Ja, ja.
Och olika gäster på det här motellet har ju också försvunnit och försvinner under filmens lopp.
Just det.
Det går väl även att komma på otaliga andra exempel på försvunna.
I Vertigo har vi det här att försöka få en annan rollfigur att fylla en,
just det.
Att ta över någons identitet är ju också ett tema liksom.
Marnie har väl också någon på rymmen åtminstone.
Ja, just det. Ja.
Och så vidare och så vidare. Men En dam försvinner då, det är ju en härlig, lite mer lättsam historia, kan vi säga. Ja. Som dock har ett väldigt rafflande slut med högst samtidspolitisk klangbotten.
Ja, tidiga Hitchcock ska inte underskattas.
Det är ju en härlig film som utspelar sig på tåg.
Mm.
Jag gillar ju filmer som utspelar sig på tåg.
Ja.
Och det gör ju även det här mysteriet ytterligare förtätat.
Mm. Mm, verkligen.
En dam som har försvunnit på tåg.
Mm.
Hur är det ens möjligt? Mm. Kan hon ha kastats ut genom fönstret kanske?
Mm.
Annars är det ju en begränsad yta som man spelar på.
Mm. Det är ju tacksamt. Rummet, tidens och rummets begränsningar.
Precis, det är lite mordet på Orientexpressen.
Mm, just det.
Stämning kan man väl säga, eller samma typ av... Är det inte den ena så är det den andra.
Ja.
Man vill ju så gärna vara i restaurangvagnen i många av Hitchcocks
verkligen,
filmer.
Verkligen,
restaurangvagnen. Ja. Denna filmiska tillflyktsort.
Och där vill man dricka en cocktail av något slag.
Man vill dricka en cocktail, inte en arsenikspetsad cocktail, utan en helt vanlig. Ja. Man får stirra ut kyparen där, att han inte har något lömskt, kanske rent av tyskt i blicken.
Min nummer 2 är en japansk film av Sion Sono, Norikos Dinner Table. 17 år. Noriko! Yuka! Tomikaku, jita är 9 tenchen da. Moshikasuruto kyousaka ni tondemonai toka ni ashi o tsukkonde shimau kamoshirenai. Watashi no shiteru shigoto.
Aha, en film som jag inte har sett då.
Okej. Ja, han är ju en väldigt spännande regissör. Alltså. Den handlar om försvinnande på flera sätt. Du har den försvunnas perspektiv, den som försvinner, och den som letar efter någon som är försvunnen. Och du har det här motivet med ersättning. Identitetsersättning. I vad mån kan vi bytas ut mot andra? Kan någon annan spela rollen av min mor? Och kan det vara tillfredsställande för mig liksom, kan man ha ersättningsfamiljer om man inte är nöjd med sin egen? Det är temat för filmen. Sen så har du också det här med mass-självmord som kommer in mitt i filmen. Det är väldigt obehagligt som liksom inte riktigt behandlas på något på så sätt att det inte framstår som en fullständig tragedi. Liksom. Utan försvinnande tas det ganska lätt på, kan man säga.
Ett skräckdrama?
Den är verkligen otäck. Den är verkligen... Ja, jag fick i alla fall en så stark existentiell ångest. Och dessutom är den våldsam. Så om man gillar ren skräck så...
Ja, då som plats nummer 2, Under sanden av François Ozon. Votre mari avait-il des raisons professionnelles ou sentimentales pour disparaître? Non. Il se suicidait? Avez-vous remarqué un comportement dépressif ou vous avez-t-il parlé d'une lassitude, d'une envie d'en finir? Charlotte Rampling spelar en kvinna som förlorar, eller hennes man försvinner. Ja. Men man förstår inte riktigt hur. Och han kommer till henne ibland och ibland finns han inte där.
Mm.
Det är ett försvinnande som handlar mycket om förlust också. Och förvirring. Och upplösning av vad som finns och vad som inte finns.
Ja. Det var starkt suggestiv film alltså.
Ett försvinnande som orsakar en identitetsupplösning i en själv, precis. Och en annan persons, ja, precis. Försvinnandes.
Precis. Ja.
Man vågar inte säga så mycket mer heller.
Nej, just det.
Okej, Charlotte. Den bästa filmen.
Den bästa och en av mina favoritfilmer överhuvudtaget. Antonionis La Ventura.
Vedi, questo è il mio viso. E questo il tuo. E questo di lei. E questi i volti degli altri. Di tutti gli altri. Di coloro che ci vollero bene. Di coloro che ci odiarono e disprezzarono. Vedi, questo è il mio viso.
Äventyret från 1960. Även den en existentiell thriller. Där det sker något så radikalt som att själva huvudpersonen försvinner. Och ersätts av en annan huvudperson. Under filmens gång.
Och Monica Vitti.
Ja.
Såklart.
Jag tycker inte alltid om hans kvinnobild alltså. Den kan väl vara rätt fetischerande på ett jobbigt sätt tycker jag. Men just här här tycker inte jag att det är ett problem alltså. Monica Vitti får också, hon står och speglar sig och gör grimaser mot sig själv i spegeln till exempel. Så det är inte det här att hon liksom hävs fram som någon slags gåtfull eterisk varelse precis. Utan du har två kvinnliga gedomanfigurer då kan man säga. Och den ena försvinner, ersätts av den andra. Det är briljant.
Men ett försvinnande av mer, vad ska man säga, alla försvinnande.
Ja, precis. Nej, här är det, man slutar till och med leta efter ett tag liksom.
Ja, det är intressant. Ja. Försvinnandet som en gåta som sedan lämnas därhän. Ja. Alltså.
Just ja. Det, precis.
Ska jag fortsätta med min sista, själva motsatsen?
Ja.
Min nummer ett är då Spårlås.
Je m'appelle Raymond Lemorne. Je suis sociopathe et claustrophobe. Je n'ai jamais trompé ma femme.
Ah. Gabi, le tire-bouchon, s'il te plaît, dans le tiroir.
Vi pratar alltså om Spårlöst försvunnen, som är den svenska titeln på den här filmen från 1988. Ja. Av, hur uttalar man hans efternamn då? George.
Ja, han är väl holländare,
jag vill inte säga. Holländare, fan också. Jag tror jag nämnt den här filmen i numret. Jag tror jag skrivit att han är belgare.
Ja, alltså. Ja, men det är ju...
Du, han är till och med... Jag var tvungen att googla det här nu. Jag har skrivit fel här alltså i nya numret. Då får jag skämmas. Så här står det nu. Född i Paris. Död i Amsterdam. Mm. Nationalitet, holländsk.
Ja.
Etnicitet, norsk. Det här är då Wikipedia live. Och jag har skrivit i nya numret belgisk. Men det får vara så.
Lux, i alla fall.
Nej, men han gick ju bort här i höstas faktiskt. Han heter ju då Slusier, ska man säga så? Jag vågar inte uttala det här. Slusier?
Ja, just det.
För jag tänker på det här som den definitiva thrillern.
Ja.
På så sätt att den handlar om ett försvinnande då. Ett ungt par som är på semester. Och vid en rastplats så försvinner de helt plötsligt. Och vi får se senare vem det här som har tagit henne helt enkelt. Och vi får då följa både förövaren och den här mannen då som har lämnats på den här rastplatsen och få åka hem igen till Holland från den här bilsemestern ner till Frankrike. Och sen så får vi helt enkelt vara lika ovissa som honom om hennes öde. Men i den här ursprungliga då holländska, inte belgiska filmen, så är det just den här frågan om ovissheten, alltså thriller genrens då drivmedel, publikens önskan om att få veta vad är det som har hänt. Hon har försvunnit. Men vart? Och då är det är samma ovisshet som jäckar mannen i den här filmen. När han blir kontaktad av förövaren. Som utpressar honom på olika sätt då. Till att gå med på olika saker. För att få veta gåtans lösning. Nu har ni alltså fått våra topp 3-listor här på temat försvinnanden. Men vi har ju listat fler filmer. Eller du har det i alla fall. Jag ska också göra det. Plats 4-10.
Det är ett så tacksamt tema.
Ja, så de hittar ni på flm.nu. Och där kan ni även då beställa det här nya numret som finns ute i dagarna och ge bort det julklapp till alla ni känner och så vidare. Så det är bara att
mycket bra julklappstips.
Hugga. Julklappen som räcker hela året. Det var kul att podda igen.
Ja, det var allt för länge sedan sist.
Vi måste vårda vårt långdistansförhållande lite bättre här. Vi får se om vi dyker upp snart igen med ett nytt avsnitt. Kanske om duvor.